Hej och välkomna till podden Leva Mission. Här sitter jag, Mikael Artursson.
Martin Alexandersson här.
Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt i serien Lärjungaskap, växa i lärjungaskap. Och vi tänkte gå in på, gå vidare utifrån det här med att göra lärjungar. Men hur multiplicerar man lärjungar? Alltså hur sker det här att lärjungar gör lärjungar?
Precis. Och man skulle kunna säga att tidigare under säsongen har vi pratat rätt mycket om vad är lärjungaskap och hur blir jag själv lärjunge och växer i lärjunge. Och för 2 veckor sedan och förra avsnittet så pratade vi mer om hur hjälper jag någon annan in i lärjungaskap. Mm. Och det är ju ofta så att vi tänker att det tar slut där. Alltså vi tänker ofta så kring många bitar. Men jag ska hjälpa dig att förstå det här. Jag ska hjälpa dig in i det här. Och sen är det punkt. Och det är ju lätt så tänkt när man lyssnar på förra gångens avsnitt att ja men vad bra, nu hjälpte jag Jocke till att bli lärjunge. Mm. Men hur får vi Jocke att i sin tur hjälpa sin omgivning in i lärjungaskap? Det är ju det som är dagens fråga.
Mm. Man kan ju börja i något som jag tror många känner igen sig i, och det är ju det här att rekrytera ledare till olika funktioner i församlingen. Vi har ljudtekniker och vi behöver scoutledare, vi söndagsskolledare och så vidare. Och min erfarenhet är i alla fall att många gånger då tänker man ju att ja, men nu har vi en tom stol här, eller en tom ledarplats. Mm. Vem kan det vara som kan fylla den? Och så har vi lyckan med oss så finns det någon. Och så är vi nöjda liksom när väl liksom gruppen är fylld av ljudtekniker. Eller man känner att ja, men nu är vi nog många scoutledare. Ja. Men det är inte så vidare. Alltså, vad jag vet har jag inte varit i så många sammanhang där man liksom har tänkt det här vidare. Att det skulle i sin tur vara en person som var nyckeln till att fler kom in i funktion.
Nej. Nej, och jag tänker också att det är inte så att vi som är ljudtekniker hela tiden tänker hur hjälper vi andra in i det här, utan det är ju först när det är en vakans, det är då vi får kalla fötter och tänka oj, vem ska vi nu leta och hur ska vi hjälpa honom eller henne att förstå vårt ljudsystem. Så det är också en precis, det blir hela tiden på förekommande anledning, men det är också bara för att fylla ett behov. Så att då är vi, ja men vad skönt, nu har han kommit in här. Nu kan vi slå oss till ro igen.
Och då är det ju, men liksom, jag tror att det ligger nära, du tog Jocke som exempel, han har kommit till tro, och då är ju liksom tankegången är ju nära till hans då, att men då är det han som har vår uppmärksamhet och ska liksom komma in i livet som kristen och bli en lärjunge till Jesus. Men kanske borde vi ha en större syn på det här. Det är väl egentligen det som hela det här avsnittet syftar till. Att, men hur kan vi ha en bild av någonting som får fyller på led efter led efter led. Liksom, så att Jocke i sin tur blir en som tränar lärjungar.
Precis. Och där är ju då skillnaden mellan att bara, om vi tänker ditt ljudtekniker exempel, det är ju skillnad på att bara få en ljudtekniker som fyller upp en plats kontra att utrusta eller träna en människa som i sin tur kan träna nya ljudtekniker. Men jag tänker att det är ju ganska mycket, hela vårt samhälle är ju väldigt, vi är ju väldigt uppbyggt kring det här, alltså att bara lösa ett problem eller lösa en plats, fylla en plats. Medan läser vi Bibeln så finns ju helt andra principer och helt andra perspektiv på sakerna. Jag tänker man kan gå till skapelseberättelsen. Du är ju inte bara där. Ja, men få avkomma så att det är någon som kan försörja er när ni är gamla. Det är ju inte det som är Adam och Evas kallelse, utan det är ju att föröka och uppfylla jorden. Och det är ju långt bortom deras behov, eller långt bortom deras ens föreställningsvärld. För det är ju klart att människor i alla tider har alltid försökt få lite avkomma så att man överlever på ålderns höst. Det kan finnas andra orsaker också, om man behöver hjälp på gården eller man vill ha barn eller vad det är. Men det finns ju hela tiden en egen poäng med det. Men det Gud säger här är ju långt bortom poängen.
Verkligen. Och det där är ju liksom genomgående i bibelmaterialet. Om vi kommer sen in i hur Jesus liksom han kommer till vår jord, han börjar sin aktiva verksamhet och genast så plockar han med sig 12 stycken som följer honom. Och som i sin tur sänds ut och ganska oberoende av honom får fungera och pröva sig fram efterföljelsens väg.
Och där blir det ju också väldigt tydligt, tänker jag, med de här 12, att det inte, Jesus säger att ni kommer göra större saker än vad jag har gjort. Alltså det är inte så att det tar slut här, och vi ser också hur de uppfattar det här. Efter Jesu död, det är inte så att det är de 12 eller 11 som är kvar det handlar om, utan det är helt uppenbart att man ger det vidare med syfte att det ska ges vidare hela tiden. Det är inte bara alla får komma till Petrus och lyssna på honom, utan det är ju man ger hela evangeliet vidare hela tiden så att det kan spridas.
Ja, men exakt, och det blir ju, jag tänker i Apostlagärningarna, där blir det ju extremt tydligt, för att det talas ju jättelite om de 12, alltså speciellt efter förföljelsen som bryter ut från Jerusalem. Och det är ju då också som det Jesus har talat om, att ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Att det blir en verklighet, inte på grund av att de 12 reser till varenda plats i hela runt hela Medelhavet, utan de ger det här vidare och evangeliet tar sig vidare från person till person till person.
Och det är klart att det ser vi ju redan från början, att det är inte bundet kring dem, utan de har insett att vi har fått en princip här som handlar om att vi ska ge det vidare. Ibland pratar man om ledarskap, ju att man poängen är att göra sig själv överflödig. Och det är väl det som vi kan säga principen här. Ja, men principen för Petrus är att jag inte ska behövas när evangeliet kommer till Kreta eller till Malta eller någon annan ö i Medelhavet. Alltså att han åker absolut inte dit. Och det är inte så att han har någon roll heller i det, utan han har gett det vittnesbördet han hade, helt enkelt.
Verkligen. Men vi har ju mer än så. Jag tänker, om vi går in på Jesu undervisning, så använder han ju liknelser naturligtvis, och jättemånga gånger så är det ju liknelser som associeras till jordbruket och till växandet, och det är liksom väldigt organiska bilder han tar.
Och det är ju framförallt när han pratar om en människa som kommer till tro eller Guds rike och så vidare. Det är inte bilder om omvändelse till exempel, är ju de bilderna, utan det är mer det här, vad händer när evangeliet får slå rot i en människas liv. Då är det en växtliknelse ofta, precis.
Och där kan vi, om vi tar Matteus 13, den 4, handla sädesåkern, och där det hamnar i den goda jorden så bär det frukt, och det är 30-falt, 60-falt eller 100-falt. Alltså det är en sån massiv och explosiv multiplikation av det enda fröet på något sätt.
Precis. Och det är ju så att ett ekollon har ju kapacitet att bli en hel ekskog. Sen kommer det ta lite tid, men ett ekollon har ju allt för att ha en hel ekskog på några hundra års sikt, så att säga. Och det är ju och så är det ju med alla växtliknelser, alltså att det är ju ingenting som tar slut där, utan det är ju en dynasti som börjar, om man uttrycker det så, med varje frö. Och det lär ju inte vara en händelse att Jesus använder den typen av liknelser här, utan att det finns en inneboende grej, att detta är inte bara för dig. Det är inte bara att ni ska få barn så att ni har någon som försörjer er på ålderns höst, utan det är någon helt annan princip. Det är ekskogens princip som ligger bakom ekollandet.
Det är ju extremt häftigt för det. Då tänker jag liksom att vi kan ju känna oss väldigt tafatta när det gäller att ja, men hur tränar jag lärjunge? Hur gör jag någon annan till lärjunge? Men liksom i själva fröet av gudsriket, att ge det vidare, det kan ju, det har ju liksom en, det kan ju bli hur stort som helst liksom. Och det är väl den bilden och förhoppningen vi ska ha också, att få vara med och träna andra till lärjungar.
Ja.
För vad händer när de i sin tur får ge det här vidare? Liksom,
Precis, och jag bara tänker på den här gamla, det är väl en indisk gammal berättelse om mannen som vill ha betalt för någonting han gjorde för kungen i riskorn. Och sa att, men kan jag inte få ett riskorn på första rutan på schackbrädet och så dubbelt på nästa och så dubbelt på nästa igen så att säga. Och det lät ju bra. Problemet är ju att på sista rutan så är det ju mer ris än vad som någonsin har producerats på jorden. Men det låter ju inte så mycket, och det låter ju ganska fjantigt där med ett riskorn i början och två riskorn. Så jag tänker hela den här, att ge det vidare blir ju väldigt, det får enorma effekter på lång sikt. Men det är väldigt lätt ju att förakta det här ekollonet. Det är väldigt lätt att förakta senapskornet eller vad vi nu har. Och tänka att det är något bättre jag kan göra med min tid eller med mitt liv.
Ja, verkligen.
Än just det här.
Jag tänker på det Paulus skriver till Timoteus. Vi kan väl ta det från andra Timoteus brevet 2, vers 2. Då skriver Paulus här: det du har hört om mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Och där har vi ju, ja, men ett sånt här tydligt exempel att, men för Paulus, när han rustar Timoteus, han har gjort det i många vittnens närvaro, det du har hört av mig, det ska du ta vidare, det ska du anförtro, inte åt vem som helst, utan åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.
Precis.
Skulle vi ta generationer, så är det liksom Paulus första generation, Timoteus nästa generation, och så sen de han ger det vidare till, tredje generation, och de som i sin tur får höra det av dem.
Ja.
Generation 4.
Precis, och det är intressant det där, tänker jag, att de pålitliga människorna, syftet är inte att de ska höra det eller lära sig, utan att de ska ge det vidare. Och där tänker jag att här ligger ju Paulus växt-DNA väldigt nära. För att det är ju inte så att det är fjärde generationen som tar stopp då, utan det är underförstått att, ja, men de kommer få det för att i sin tur ge det vidare. Det är inte så att de är som man säger, toppkonsument som i sån här kedja med djur som äter djur och så får de kvicksilver och dör i toppen, utan här är det ju en lång kedja av att ta emot och ge det vidare. Men syftet är ju hela tiden då att ge det vidare. Det är ju det som är, för att det är ju inte uppmaningen Paulus säger till Timoteus, ja, men du, det du har hört, tillämpa det nu i ditt liv. Alltså leva ut det. Utan det är ju, ja, men det måste du ge vidare till några utvalda då, så att de i sin tur ger det vidare. Du kan inte, det är inte tänkt att du ska ha det själv. Det är inte för dig det handlar om, utan det är för nästa generation. Och det tänker jag blir en väldigt intressant attityd här, när vi också då pratar lärjungaskap. Alltså att det jag har fått är inte för mig, inte ens för den jag hjälper in i ett lärjungaskap eller hjälper att växa, utan det är för till och med kanske då en människa som jag inte ens vet om vem det är eller vet namnet på. Det är ju det Paulus är ute, för att Paulus skriver ju inte namn här. Det är för att han har ju ingen aning om vilka de är. Han vet ju inte vilka pålitliga människor det finns runt emot sig. Så det är därför han får formulera det så. Annars hade han ju sagt Gustav och Greta och Bertil, att det är dem det handlar om.
Ja, men det kanske bara var dem. Det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Det är ju inte många greker också som hette just Gustav och Greta och Bertil. Kanske därför.
Eller som var pålitliga, tänkte du.
Nej, pålitliga. Det är inte många. Precis.
Nej, det får vi stoppa.
Ja, nej, men jag tänker Paulus är väldigt noga med att rabbla upp namn på folk han känner.
Ja, det är sant.
Så att det är ju, hade det varit människor han visste om så hade han ju använt namn här. Men det är inte det det handlar om, utan det är ju principen att han ger det vidare till någon som man inte ens vet vem det är. Och det blir ju, det är ju också det vi ser om vi går och kopplar tillbaka till Adam och Eva här. Alltså det är ju långt bortom min egen kontroll. Alltså jag vet inte ens vilka namn det är. Det är ju att uppfylla jorden, förökar och uppfylla jorden. Ja, men det var inte många generationer innan man inte hade koll på allas namn såklart.
Så är det.
Så att det finns ju någonting att jag,
ja,
det jag lägger ner är ju för någon helt annan som jag inte ens vet om.
Nej, men exakt. Och det där är ju väldigt intressant om man ska liksom, man för över det där då till den här lärjungaskapsrelationen som jag har där jag tränar någon annan. Då är ju min första tanke innan jag har hört det här, ja, men då skulle det ju vara att fundera, men hur går det för dig med din bibelläsning och vad kämpar du med, eller hur, vad är dina glädjeämnen, vad längtar du efter, vad ser du liksom, vilka kan du nå och så vidare. Men det skulle ju då snarare handla om, ja, men hur går det för dem som du leder?
Ja, precis.
Hur går det, hur tar de emot det här och hur blir det en verklighet i deras liv?
Ja.
Och sätt att leva ut det.
Och din roll, hur går det för dig att hjälpa dem?
Ja.
Hur går det för dig att hjälpa dem att ha fokus på Jesus? Eller hur går det för dig att be för dem? Eller, ja. Alltså det blir ju det är helt andra frågor. Precis som vi var inne på ljudteckningen innan. Det är en helt andra frågor och attityd om det är bara att du ska kunna vårt mixerbord kontra hur utrustar du nya ljudtekniker.
Verkligen. Ja, nej, men det är superintressant. Och vi måste ju säga och medge att, men det här är ju inte så att vi sitter och har högvis av erfarenhet av att ha jobbat med lärjungaskap på det här sättet. Men det är ju helt klart någonting som vi behöver sträcka oss tillsammans mot.
Så är det.
Och det är ju, jag tänker att den här, om man kommer tillbaka till övningskörningsbilden, så är ju när väl adepten har tagit sitt körkort, så kan ju inte den, där haltar det ju här, den kan inte genast börja övningsköra med någon, utan man måste ha haft ett körkort i 5 år och inte dragit på sig någon fortkörning eller så vidare. Men det finns ju där också, liksom det här att, ja, men det här du nu lär dig, det kan du lära någon annan vidare som i sin tur kan ta det vidare.
Ja.
Så att,
och där tror jag, där kan man ju verkligen fundera, för att vi som säger, i svensk kristenhet är vi ju inte främmande för att en människa kommer in och bidrar, den får leda uppgifter och den kan hålla saker, men ofta är det ju ganska ganska långt, alltså att om du ska att det kan kännas som ganska höga inträdesbarriärer. Har du inte varit på bibelskola ett år så kan du inte eller jag har bara varit kristen i 5 år eller 10 år eller 20 år, då kan inte jag. Det blir också att vi cementerar en roll väldigt snabbt där. Så att man kan ju fundera på, alltså hur, när ska saker och ting komma in? Om man tar ett helt annat exempel, ta fasta eller ta givande eller någonting. Det är klart att om inte, det är väldigt lätt att hävda, men som barn ska du inte ge, för du, veckopengen är inte så stor. Och sen är det lätt att hävda, som student så ska du inte ge, för att som student är man alltid fattig, det vet man. Och sen när man, efter man har fått student, då får man barn. Och som barnfamilj ska man inte ge, för att då är det jätte, man inga pengar alls. Och sen är man 45 och är det då man ska börja ge? Det är inte så enkelt. Alltså då har man inget skylla på, men man har å andra sidan ingen rutin eller vana i det. Eller fasta eller något annat. Alltså risken är ju att vi skjuter det där som är bra på framtiden, och så blir det aldrig av. Jag tänker ofta, vi har ju pratat om det här i förra säsongen när det handlar om att dela tron, att, men då tänker vi, många av oss lever ju med någon bild att, ja, men när min tro är jättestark och jättepåläst och väl välartikulerad, då ska jag dela min tro. Och dels kanske den aldrig kom dit, eller så kom den dit någon gång, men då har man 20 år av att aldrig pratat om, med någon icke-kristen, och då blir det en jättebarriär av det skälet. Ja, vad tänker du där? När ska vi börja adressera att ge det vidare?
Men jag tror att det bör komma in jättetidigt. Jag sitter och funderar på vad i våra sammanhang behöver vi stärka upp? För att det här är så, överhuvudtaget att träna lärjungar ligger, bedömer jag i alla fall, långt ifrån oss. Och liksom att sen ha det här medvetenheten om att det här är någonting som är för generationer bort. Det är ännu längre bort. Och då tror jag att vi behöver, jag är ju en ivrare för minigrupper till exempel. Att vi har lite system på plats där det här är rytmen. Liksom. Att tidigt komma in i ett lärjunga tränande. Det vill säga där du i stort sett kan komma som nyfiken på kristen tro och genast vara i en lärjungatränande struktur. Vi har ju pratat om minigrupper i ett tidigare avsnitt, så vi behöver inte gå in på vad det handlar om.
Nej.
Men tanken med hela det är ju liksom att så snart det är fler som vill ansluta, och då växer inte gruppen och blir fler än fyra, utan då delas den.
Ja.
Och man söker nya att liksom ta med i det här lärjungaskeendet. Så där tror jag att den modellen innehåller någonting som gör det här som en grundläggande bit i det kristna livet.
Precis, och där tänker jag också att det finns ju väldiga styrkor där. För jag tänker, om man ser hur Jesus jobbar, men han kommer till unga killar och säger, men kom följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Så det finns en inbjudan till efterföljelse och där. Den är ju väldigt svår i vår kontext, och att Jörgen här som har kommit till tro och blir lärjunge, att han ska gå omkring till sina klasskamrater och säga, ja men vill ni, jag kan träna er i lärjungaskap. Det är ju helt en omöjlig inbjudan. Men att säga, du, jag har en grupp där vi lär upptäcka mer av Gud. Och vad det innebär att få följa honom eller något annat. Det är ju en inbjudan som blir bortanför Jörgen som person, utan mer det är, man bjuder in till själva formatet. Och det är inte personkopplat till honom. Och där tänker jag att där är ju den här typen av grupper helt briljanta, för det blir väldigt, vill ju väldigt mycket till, både att bjuda in men också för Jörgen, hur ska jag hålla igång den här lärjungagörandet av mina nyfikna vänner eller kristna vänner. Medan när gruppen finns där, så är det ju den som löser allt det där.
Verkligen. Och jag tror att det finns en annan uppsida med det, och det är att liksom att ju mer man finns i den typen av system som så tydligt tränar lärjungar, då kommer det också att integreras med mitt eget liv, och det kan göra att det här kan, jag kan i stort sett vara med och ha en relation med en annan person liksom som jag dedikerat tränar.
Ja.
Utan att den för den skulle med en minigrupp eller så. Men jag tror att stödet, liksom, vi behöver hitta strukturerna för att vi är så tafatta, som jag sa tidigare. Vi behöver liksom hitta rätt i det där.
Och, precis, och där är väl återigen då, tänker den här gamla talesättet, alltså att forma vanan så kommer vanan forma dig. Och här har vi då en vana som är ett väldigt tydligt lärjungaträningsstruktur. Och det är klart att formar vi sådana och går in i dem, så kommer de att forma oss. Och då Jörgen och hans vänner kommer kunna komma in, och saker kommer ske just utifrån att vi har format vanan.
Och jag tänker att det också är någonting som, alltså, man skulle till och med kunna se det så här att i familjer exempelvis där det här sker, så tror jag att även även barn kan ta intryck av det här sättet jag menar, att det rör sig människor som är på en resa att lära känna Jesus och följa efter honom. Och man kan få se det lite grann från insidan där också, på ett positivt sätt. Att det här är ju faktiskt möjligt. Och någonting som kan ske bland mina kompisar och mina vänner och sådär. Ja, men det här är det är någonting som ja, men vi vill utmana till att sträcka sig efter och att fundera över de här, inte minst de liknelser som Jesus ger, liksom, vilken kraft det ligger i dem. Och den Guds rikets kraften är ju verkligen, den är given till oss. Vi får verka i det. Vi får verka med den förväntan. Att han gör det här förvandlande verket i människors liv. Och han vill förmera det på det sätt som ligger i linje med ja, det Jesus undervisar om. Och den Jesus är.
Ja, precis.
Vi kommer ju tillbaka som vanligt, om 2 veckor igen.
Så är det.
Och då ska vi också gå vidare och fundera mera i hur sker det här lärjungagörandet.
I församlingen.
I församlingen. Bra att du la till det där.
Ja, det är utifrån det perspektivet så
jag tänkte göra en liten cliffhanger. Men det,
ja, okej. Okay. Får vi klippa bort det.
Ja, precis. Nej, men det blir jättebra.
Syns om 2 veckor.
Ha det gott.
Hej, hej.